veckans avsnitt av Muggen och Malmens podcast. Denna vecka 8 är det, va?
Ja, stämmer.
Spotlåsveckan över strax för min del. Jag har, kan säga, inte förtagit mig den här veckan, utan varit ledig mångt och mycket, haft några strö saker som jag gjort, men annars har jag gått och sett över torpet den här veckan, så att
säga. Tagit det lugnt.
Ja, tagit det lugnt. Skönt. Och skönt. Rensat ut lite i garderoberna och planterat lite inför våren och sommarens och höstens skörd. Förhoppningsvis är skörd i alla fall.
Som nu skickar du på Snapchat till mig, så att säga.
Mm. De har börjat gro lite nu till och med. Så det finns goda förhoppningar att det ska kunna bli någonting även den här sommaren.
Det finns hopp.
Ja, men du har inte haft sportlov, då har man inte som bolis.
Nej, vi har börjat en ny kurs här nu. Så det har varit fullt upp denna vecka. Var dock ledig igår fredag då. Så det var skönt. Annars har inte jag heller gjort så mycket. Jag har mest tagit det lugnt och tränat. Försökt återhämta mig så mycket som det går mellan lektionerna och träningspassen.
Det är lättare sagt än gjort.
Verkligen. Man sitter här lördag förmiddag och är ganska smör i kroppen.
Det är liksom som man ser fram emot söndagar nu snarare än något annat. När man kan vara helt ledig. Annars brukar man ju ha lite söndagsångest, vissa människor. Men för vår del så kommer det som en välsignelse.
Så att säga, lite på Herrens dag. Jag är lite av den människan som har jag haft mycket folk runt omkring mig en dag, så behöver jag vara själv. I alla fall några timmar. Och jag känner att denna veckan har inte riktigt fått vara det. Så imorgon ska det bli väldigt skönt faktiskt. Ska jag göra lite nytta hemma och så.
Idag blir det ju då när det här släpps.
Ja, precis. Så det ska bli... Ni vet vad jag gör i alla fall. Jag gör nytta hemma.
Ja, så hör inte av er. Så vidare det inte är livshotande.
Ja, exakt.
Nummer 62 har jag faktiskt en av USAs största, just nu största sportpersonligheter. Minns att vi pratade om Travis Kelce, alltså Taylor Swifts pojkvän för några veckor sedan. Hans storebror Jason, han har nummer 62. Han är spelar center i Philadelphia. Och han då, de här två bröderna, Travis och Jason, har startat en podd nyligen.
Okay.
Som har verkligen tagit fart i USA. New Heights heter den. Alltså nya höjder då, ja, på svenska. Och han har gjort sig känd på senare år för att vara, alltså många kan ha åsikter runt Travis då, Taylor Swifts pojkvän, för han är lite så här. Han är lite som en lillebror är, du vet, lite utåtagerande, så högljudd och stökig så. Jason är också stökig så, men han är lite mer ödmjuk på ett sätt som gör att det är enklare att tycka om honom, om man säger så. Men när Kansas City då spelade slutspel, då var han på alla matcherna såklart. Jason kollade, och jag vet när de mötte Buffalo till exempel, så satt, de har ju såna här suites, vad heter det, alltså sviter typ, som i hockey och sånt finns det också. Loge, bra, loge. Och där hade de liksom en öppen loge, kan man säga, som man liksom, det var liksom inget skyddande glas framför i Buffalo då. Så till slut slutade med att han, för han var väldigt berusad då på den matchen också. Hans lag var ut, Philadelphia åkte ut första runden av slutspelet. Och då så helt plötsligt bara hoppar han ut ur logen rätt ner bland den vanliga publiken då. Och han var ju samma låg då som Taylor Swift bland annat då, för att de ingår väl i samma familj nu liksom.
Exakt.
Så var det en liten flicka som höll en stor plansch där det stod typ någonting om Taylor Swift, så här bara, hon älskade Taylor Swift typ. Så han hoppade ner i publiken och lyfte upp henne till lågen då, till Taylor Swift. Så han är en sån, han är en fin kille. Så
ja, liksom. Fan vad snyggt gjort den då.
Och sen när de skulle gå på efterfest och efter Super Bowl, alltså när de hade vunnit den då, Kansas City. Alla kom ju dit liksom så här och var välklädda och så. Han kom dit i en sån här mexikansk brottardräkt, en sån med en ansiktsmask och han är galen.
Han hade nog lite eller några pilsningar för västen.
Ja, han var väldigt brusad hela den slutspelsrundan, eller hela slutspelet kan man säga. Men han är tvåbarnspappa och lite så han är ändå liksom älskvärd. Han är ju rolig på ett sätt som Travis inte är liksom.
Ja, vi har ju pratat ganska mycket om så här fina gester inom idrott och sånt. Och förra helgen så så snubblade jag över en video på Tottenhams TikTok.
Och James Maddison. Eller?
Ja, precis. Har du sett videon?
Jag kollade eller? Lite på den. Skol-
ja, men det är någon ung kille där som har någon form av funktionsnedsättning. Han kan ju inte gå så bra då, den här lilla killen, och James Maddison då kommer ju fram till han och snackar lite med han och säger att han ska få gå med han ut innan matchen. Och ja, de snackar väl kanske i 2-3 minuter, sen var han tvungen att sticka till samlingen för med laget och så här då. Så jag var ju tvungen att gå in på Tottenhams match och kolla på det här. Och han går ju ut sist med den här killen. Och de, han låter det ta den tiden tar liksom, för han kan ju inte gå så bra. Och det är ju sådana grejer som gör att jag får ett leende på läpparna i alla fall. Det blir, ja, det är vackert. Ja, det är riktigt vackert. Det är någonting den här killen kommer bära med sig resten av livet. Och en bra gest från Madisons sida. Det ger ju mycket och det ger mycket för killen och det tar lite från Madison.
Ja, absolut. Det har vi pratat om mycket innan. Att vara en god förebild.
Precis.
Men du hade ingen 62 då, misstänker jag.
Nej,
inte det då. Är lite udda nummer vi är uppe och svävar på nu.
Det finns ju några NHL-spelare så, men ingen som profilstark.
Jag har en till nästa vecka redan, men det tar jag vi då. Med. Okej, vad bra. Jag kollade på film förra lördagen. The Greatest Night in Pop tror jag den heter. Den är en dokumentärfilm som släpptes i år 2024 då, om den här We Are the World-projektet som vi pratade om i ett av de första avsnitten, den här USA for Africa.
Ja, precis.
Den var väl sevärd och så liksom. Det var ju, jag hade inte uppfattat att det var så, alltså att produktionen var på det sättet. För tydligen så, ja, det här var ju då januari 85 vill jag säga, 85 eller 86. Det här, alltså hela själva inspelningen och produktionen skedde ju liksom bara över en natt. De var ju, det var i samband med om det var antingen Grammysen eller American Music Award eller sånt. Då var de där först, alla artisterna då. Och sen så skulle de åka till den här, det var en hemlig plats de skulle spela in det på, för de skulle ha massa media och grejer där. Så de åkte dit direkt efter liksom. Och sen så började de typ spela in vid 10-11 någonting och var klara typ vid 6 eller någonting på morgonen. Och det var tidspress och ja, stora egon och liknande. Lite saker som jag reagerade på var ju av dels då, jag ska pudla lite om man kan använda det uttrycket, för jag vet när vi spelar in då, och det är garanterat ingen som minns förutom jag, men jag tänker ändå måste ändå factchecka mig själv lite.
Ja.
Så gick vi igenom alla artisterna som var med och så vidare. Och så kom vi till Steve Perry då, så sa jag, jag vet inte riktigt om det här är eller så, han kan inte ha varit jättekänd eller så, han hade ju typ en känd låt och så vidare. Ja. Men Steve Perry är ju då sångaren i Journey.
Okej.
Okay. Så man kan nog inte riktigt säga att han inte var så känd. Nej. Utan jag får ta tillbaka det och säga att Steve Perry var nog ganska känd på 80-talet. Bara att han var där utan sitt band.
Ja,
han var där utan sitt band.
Lugnt säga.
Men det är sånt som händer. Så Steve Perry, du var känd och du är fortfarande känd.
Jag är så jävla dålig på alltså band.
Ja, men det var ju
veta
det.
Vilka som är med i band.
Ja.
Och,
nej, alltså, jag tänkte och så. Alltså, fan, är det, fan vad lik han är någon. Jag kan liksom inte placera honom riktigt. Ja. Sen kollade jag hans så här diskografi liksom, och där nämndes typ inget, eller nämndes ingenting om Journey liksom, utan, men då var jag inne på hans solokarriär liksom, och den var väl inte lika framstående som, ja, som bandet såklart. Så ja, det var en sak som jag kom på när jag tittade.
Ja,
det.
Ja, vilken jävla take.
Och sen så under 80-talet så det här visste jag faktiskt inte riktigt. Jag visste att det var att både Prince då och Michael Jackson var två stora artister under 80-talet. Men att de hade en sån här liten pågående fade eller så här rivalitet mellan sig, det har jag aldrig liksom förstått. Men ja, det är ju klart att det är inte jättekonstigt när de var två afroamerikanska artister som båda var bland de största i världen. Ja. Liksom. Och Prince står på det här, den här galan. Han kammade ju hem de flesta av priserna. Liksom. Michael Jackson brydde sig inte så mycket, för han var ju redan i den här studien, och för han var en av producenterna till We Are The World. Mm. Då, så han var ju inte ens där. Liksom. Men det som slog mig var liksom att om Michael Jackson var liksom ödmjukheten personifierad, så var ju Prince tvärt emot. Han verkade vara ganska arrogant och dryg. Mm. Och Prince fick ju fråga, för han var inte med i den här We Are The World alltså låten, han var inte med. Han var ju tillfrågad såklart.
Ja.
Men han ville ju inte och så vidare. Och sen så när han väl kom på att kanske var, kommer bli någonting stort där liksom, då sa han typ så här att ja, men jag kan komma och spela lite gitarr typ, men jag vill ha ett eget rum liksom, så jag är inte med de andra typ. Och det var inte aktuellt, för alla var ju liksom i samma rum.
Ja,
och så de hängde faktiskt upp en lapp på dörren där de gick in, och sen så stod det så här: check your egos at the door, alltså lämna era egon utanför dörren typ.
Mm.
För det blir så, för det här var ju liksom alla 80-talets största musikstjärnor i samma rum liksom, så det var ju en hel del stora egon liksom.
Ja, man gör det tillsammans med alltså.
Ja. Och det, alltså de köpte in det allihopa, men det blir ju ändå så här att man vill överträffa alla andra.
Ja,
givetvis. Och den här spänningen liksom då, för det var ju så att alla hade ju med sig egorna in ändå liksom på något sätt. Så. Och det, de här spänningarna höll ju i sig liksom fram till det att Cyndi Lauper, tror jag då, gick fram till Daryl Hall, en av medlemmarna i Hall & Oates, och frågade om hon kunde få hans autograf.
Ja.
Och då blev alla så här liksom, autografer och sånt, vi är ju liksom så här jämlika, tyckte de allihopa. Ja. Då till slut gick alla runt och bad om autografer och så, och sa att de var varandras största fans och sånt liksom. Så
man fick, men se ändå ganska fint.
Ja, precis. Alltså. Man fick ju se en ganska mänsklig sida av dem också. Ja. I den här inspelningen så. Så den kan jag absolut rekommendera. Den är ju rykande färsk som sagt. Den kom ut 2024 på Netflix nu.
Netflix en chill då idag.
Ja, det kan man undra sig kanske.
Men. Det har kommit ut en ny serie på TV4 Play med Poliserna heter den.
Jag har inte hört talas om.
Nej, det släpptes, första avsnittet släpptes i måndags tror jag det var.
Men är det de som, alltså det är ju en dokumentärserie typ, om de som möter
brottsligheten i Stockholm. Ja, precis.
Ja, men det har jag talat om.
Jag har bara sett en 10 minuter på första avsnittet, så jag får återkomma med det. I senare avsnitt.
Men det är, alltså de följer dem i sitt dagliga arbete då?
Ja. Det är ganska exklusivt, och så du får se ganska mycket, så som jag har fattat som. Men sen så är det vissa uppgifter och namn och sånt som byts ut givetvis.
Ja. Det var det första jag skulle städa av. Sen så skickade jag med en liten tankenöt här om dagen.
Ja.
Vi pratade ju för några veckor sedan om, eller det var kanske förra veckan till och med, om ensamhet och liknande. Och ja, men jag, utan att säga för mycket så har man väl märkt att allt eftersom vi har pratat om saker och ting här, sådana saker, så märker man ju att folk, framförallt då i vår ålder och i vår omgivning, inte mår speciellt bra. Och då skickade jag med dig en liten funderare, och du skulle tänka på vad det kunde bero på. Det beror såklart på massa olika saker, för det är massa olika människor med olika liv och så vidare. Men det kan ju finnas vissa övergripande gemensamma faktorer liksom. Så jag googlade ju faktiskt mental hälsa, män då framförallt, googlade jag. Och så övers så kom det fram ett underlag från SKR, Sveriges kommun och landsting. Typ en pamflett kan man säga om hur man ska arbeta med och främja psykisk, alltså motverka psykisk ohälsa hos män då, inom det kommunala och regionala då, liksom.
Precis.
som ett ett underlag helt enkelt. Och jag läste igenom den här, och föga förvånande så var jag väl inte överlycklig att mina skattepengar går åt det här. För den här pamfletten skulle jag väl säga inte gav speciellt mycket annat än saker och ting som vi redan visste och liksom som jag inte riktigt håller med om. Ska återkomma till det, men i förordet så står det ju så här i alla fall, och det var väl ganska bra förklarat att första meningen i förordet står att jämställdhetsarbetet har sin grund i kvinnors kamp för att få samma rättigheter och möjligheter som män. Men jämställdhetsarbetet måste också involvera pojkar och män och utmana de föreställningar om manlighet som är ett hinder för jämställdheten. Och då kan man tänka sig att utmana de hinder som är manlighet som är ett hinder för jämställdheten. Och jag har väl, vad ska man säga, alltså jag utgår ju från så här att det behövs fler maskulina män och fler feminina kvinnor. Det är väl någonstans min grund tes i det hela. Men vår generation då, om man säger så, typ män mellan säg 22 till typ, ja men 32, så har vi 10-årigt spann liksom. De har ju blivit uppfostrade i någonting av att det här att manlighet är någonting man ska undvika. Alltså det är någonting dåligt och toxiskt och men samtidigt som det har liksom indoktrinerats i ungdomen, så har ju också den psykiska ohälsan ökat lavinartat, och det finns statistik på liksom att det ökar för varje år och så vidare. Och främst då hos män. Men en sak som jag fastnade vid var, det stod bland annat att män som blir deprimerade visar ofta symptom som inte är typiska för depression, vilket leder till feldiagnostisering. Alltså att det liksom inte upptäcks eller att det inte diagnostiseras alls. Och det kan ju vara aggression, utåtagerande eller missbruk. Medan de liksom klassiska tecknen på depression är väl, skulle jag säga, typ nedstämdhet,
ja,
att man inte säger någonting liksom. Ja. Men här är det ju då, finns det underlag på att
tvärtom.
Ja, exakt. Aggression och utåtagerande, missbruk, och då att det liksom inte, och det här, alltså, att det inte diagnostiseras på kliniker och liknande som depression, det är ju en sak. Men det är ju ganska...
Men det är nog ganska många män med som inte vill inse själv att de mår dåligt. Alltså de vill inte söka hjälp.
Nej.
Alltså för att då förstörs manligheten.
Ja, det var ju stor mycket om det också, att män inte vågar söka hjälp. Och att de... Ett tankesätt som jag har dels fått höra från några av mina kompisar och men också läst i detta var liksom att varför ska jag göra det? Det finns ju folk som har det värre.
Ja.
Det är ju ett typiskt tankesätt. Och så tycker jag inte att man kan tänka, för eftersom att var och en är sin egen herre liksom, sin egen individ, så måste man se till sitt eget torp innan man kan hjälpa andra liksom.
Jag har ju haft den här diskussionen och så ska man absolut inte tänka, därför att det finns liksom, det, man vet inte hur andra har det, man vet bara hur man själv har det i sin egen, i sina egna tankebanor, och man måste få ordning på det på något sätt, för att går man bara och funderar och övertänker och ja, blir liksom arg på andra, så måste man måste kolla det liksom. Alltså sen vilka åtgärder man gör, man får ju testa sig fram liksom. Det som funkar för en själv måste man göra. Det som funkar för dig funkar ju automatiskt inte för mig. Och det är jävligt viktigt att ta hand om sitt eget huvud, rent ut sagt.
En sak jag satt och funderade på var att den psykiska ohälsan liksom ökar ju år för år, kan man ju generellt säga. Det kan man kolla statistik på liknande också.
Ja.
Hur man nu vill mäta det. Men vi utgår från det liksom. Och då tycker jag man kan kolla på andra saker som också har kommit in i samhället och också ökat alltså inflytande på samhället, om man säger. Och en sak som jag funderade på var det här normkritiska tankesättet eller förhållningssättet liksom, att man ska hålla på och ifrågasätta allting egentligen bara för ifrågasättandets skull liksom. Om man ser tillbaka på förr i tiden, så är min uppfattning att när det fanns tydliga liksom könsnormer, eller man ska säga, alltså tydliga sätt,
riktlinjer
för hur man skulle agera som man och som kvinna och inte allting var så diffust och att man skulle men alltså allt det här som är idag om att man ska vara på ett visst sätt eller inte vara på ett visst sätt och så vidare och så vidare, så det finns ju tusen olika möjligheter att vara på och det finns liksom ingenting att utgå ifrån. Hänger du med i mitt resonemang?
Ja.
Då är min uppfattning att då fanns inte det, alltså då var det inte lika påtagligt den psykiska ohälsan. Sen om det mättes på samma sätt, det vet man inte heller, men någonstans får man ju gå tillbaka i tiden och titta när det väl funkade.
Man, det fanns ju en mer tydlig ram på hur saker och ting skulle funka. Alltså till exempel i relation eller på jobb eller på annat liksom.
Och nu sitter inte vi här som två konservativa sluskar och säger att kvinnor ska sköta allt husarbete och männen ska göra allt ute på åkrarna, utan det handlar ju liksom att det måste ju finnas något att utgå ifrån, är väl det vi säger, eller jag säger i alla fall, som en form av ram. Och sen så är det klart finnas ett samförstånd om vi nu pratar relationer då, till exempel. Men just i dagens djungel, om man säger så, så är det svårt att navigera sig kring detta.
Ja, och det är ju så jäkla olika på vad, alltså olika människor vill göra och inte göra.
Ja.
Alltså vissa män vill ju jobba skitmycket. Vissa vill inte det. Alltså det skiljer så mycket från person till person, känns det som, just idag. Alltså det är omöjligt att veta vad man ska göra och inte göra.
Det är så en ganska hemsk statistik i det här underlaget. Så stod det att Sverige årligen, tror jag det var, eller under några år, spelar inte så stor roll, så skedde det 1100 självmord. Och 800 av dem var män. Alltså 1100 sammanlagt och 800 bara män då.
Ja.
Och det här var ju då absoluta självmord, tror jag de kallade det. Alltså de som faktiskt fungerade, om man kan säga så. Sen så var det ännu fler försök och liknande. Och det här var också ganska hjärtskärande att läsa, men om man tittade på hur människor tog självmord, så tenderade män att använda mer, alltså drastiska metoder som var säkra på att fungera, om du fattar vad jag menar. Medan kvinnor ibland kunde använda saker och ting som, ja, det kanske tog livet av, men kanske inte. Sen vad man vill göra av den statistiken, det kan man väl säga varken eller, men det,
men
de
säger väl att generellt, alltså över hela världen, så är det ju alltid varje år mellan 65-80% män.
Ja, det gick vi igenom när vi pratade om det.
Ja. Och det är ju inte bra alls.
Men om man kollar lite på, jag funderar på en sak när det gäller, alltså människor som är i vår sits, eller som har haft en man säger barndom eller uppväxt, eller vad man ska kalla det, som vi har haft. Vi gick ju egentligen hela vår barndom och yngre tonår i tro om att vi skulle bli idrottsstjärnor liksom.
Ja.
Och min tanke är liksom så här nu, om den verkligheten har börjat, ja, den har ju absolut kommit i kapp. Men då blir ju nästa utmaning att bygga någon form av ny identitet när man då inser att man inte kommer bli det. Och att det kan bidra till, alltså, nedstämdhet eller liknande.
Ja.
När man då famlar efter något nytt att bygga sin karaktär kring.
Och hitta nya mål och nya,
ja, och sen hittar man ingenting riktigt.
Alltså för mig personligen så var det en ganska stor dealbreak när jag började plugga liksom.
Ja.
Att det fick mig lite på, ja, men i en annan riktning. Alltså det förändrade mitt liv. Alltså förändring behöver inte alltid vara bra, men det kan också vara väldigt bra, och det har varit väldigt bra för mig personligen att jag ändå hittat något annat som jag vill göra och som jag strävar mot, och det hjälper mig ganska mycket i vardagen, istället för att gå till fabriken 7-4 liksom varje dag, även fast jag saknar det också ibland, att ha en trygghet. Att man vet vad man ska göra måndag morgon liksom, till fredag eftermiddag. Men det har ändå blivit ett mål för mig. Och
ja, du har ju någonstans då intagit en ny identitet som polis då, kan man ju säga.
Ja,
eller
på något sätt.
Förhoppningsvis, ja. Polis. Men jag undrar också om vi låter lite av det här tidigare hänga kvar när vi fortfarande dräller runt på amatörnivå som vi gör. Vi har liksom svårt att släppa taget, känns som. Ja. Eller jag har extremt svårt att släppa taget i alla fall. För det är också så här, när man väl säger stopp eller sluta, man lägger av med någonting, då känns det som att man aldrig kommer börja igen. Liksom.
Och jag tror jag personligen kommer känna mig, alltså när jag lägger av med idrott, alltså det finns ju en anledning till varför jag började med fotboll igen. Alltså det är för att jag är uppväxt med lagidrott. Jag har alltid spelat både fotboll och hockey, så jag har ju alltid haft två olika lag och två olika grupper att vara med. Och nu har jag också det genom innebandyn och fotbollen. Och jag tror att när den dagen väl kommer att nej, men nu är det slut. Jag tror att man är rädd. Man är för rädd för att känna sig ensam.
Det är min, alltså det är min teori också faktiskt.
Att du kan inte släppa det, för du kommer inte träffa gubbarna
varje dag.
Ja, i varje dag liksom. Alltså, och det är så här, jag har ju inte kontakt med alla som jag idrottar med varje dag.
Nej.
Men det blir ju där man samlas och där man umgås och där man snackar liksom, ja, men nu är läget, alltså, och så vidare. Och så säger man någonting, några skämt och om tjejer och annat och liksom så här. Alltså det blir en samlingsplats och ett forum, kan man nästan säga, för där man får yttra sig. Och det är nog det jag är mest rädd för att tappa, tror jag. Och jag tror många känner samma sak.
Ja, jag känner absolut lite galant. Och det är ju därför jag tror det hänger kvar lite också. Det här med att vi... För det är inte så att man går överlycklig varje gång som man ska göra saker och ting. Men man vet att i längden så gör det förmodligen mer gott än ont. Liksom. Men det är som du säger. Man är lite rädd för att veta och ta reda på vad som kommer efter.
Ja, och det är liksom många som uttrycker då liksom att nu kör jag från Växjö då liksom, både till Växjö och Tingsryd. I stort sett varje dag eller sex dagar i veckan liksom. Och det är många som frågar liksom hur man orkar och liksom så här, och jag har liksom inget bra svar på det, för ibland när jag sätter mig i bilen så är det är det sista stället jag vill åka till, det är till Tingsryd och träna fotboll när det är snö ute.
Ja.
Men på något sätt i längden så ger det mer än liksom vad det tar av mig.
Ja.
Alltså det är liksom, det är svårt att förklara för folk som aldrig har varit i lagidrott vad det ger, alltså mig personligen som alltid har varit där.
Ja. Men om man då, som nu har konstaterat, att det är många som mår dåligt i ens närhet, eller om man själv gör det eller så liknande, så har jag ett par, eller ja, ett lösningsförslag som man kan testa i alla fall. Och alltså mycket av det här som står i den här SKR underlaget då, det handlar ju om att bryta stigman och våga prata känslor och ja, sånt som jag som det kryper i kroppen av mig, på mig, och läsa liksom. Men jag har ändå förstått, ju äldre man blir, att man bör nog ha någon att prata med i alla fall. Så mitt förslag är att man har en eller två eller kanske tre personer som man anförtror det här med då liksom. Och det kan vara kompisar eller det kan vara någon annan som man tänker att den här personen kommer nog inte, den här personen kommer hjälpa mig snarare än att använda det som något annat liksom. Om man öppnar upp sig helt då.
Ja.
Och sen kan man ju såklart också söka professionell hjälp. Man kan ju säkert gå och prata med någon eller så vidare, men det vet jag ingenting om. Men att man har två eller tre personer som man pratar ut lite med. Sen så kanske man inte får de svar man vill ha, men man kanske får de svaren som man behöver snarare. Och för att de har ju oftast ett annat perspektiv på situationen än vad man själv har.
Ja. Man blir ju ganska blind av sitt egna. Alltså det är ju samma om man skriver en uppgift till exempel, så blir du ganska blind på att det här är bra skrivet. Alltså,
ja, man blir ju hemmablind med allting man gör liksom, för då förutsätter man att det är bra gjort bara för att man själv har gjort det. Men anledningen till att man liksom ska anförtro sig till ett begränsat antal folk är ju lite, för det här som jag inledde med, att det traditionellt maskulina är ju att man inte ska prata känslor och liknande. Och världen, oavsett vad man tror eller tycker, lever någonstans fortfarande kvar i den här ramen att män ska ju inte prata känslor och så vidare. Och det kommer man inte förändra framförallt inte på egen hand, men det kommer förmodligen inte förändras på evigheter heller. Så därför tycker jag att man ska försöka arbeta för att bibehålla sitt maskulina utåt, alltså man är herren i sitt eget hus liksom, och man har liksom ett yttre som på något sätt utstrålar att man ändå har saker och ting ordnat och fixat. För att det kommer gynna mer i längden, tror jag, ja, på så många sätt. Sen så har man de här personerna som man kan prata med om saker och ting som inte stämmer riktigt i huvudet då. För att jag tror att, eller jag vet att till stor del så ser samhället ner på män som visar sig, man säger, svaga eller sårbara, ja, eller liknande. Och det är ingenting som...
Det känns som att de flesta unga män vill inte hamna i den kategorin. Att man hamnar i den, på den svaga sidan. Exakt. Om man ska uttrycka sig så.
Nu säger inte jag säger att det är rätt. Jag bara konstaterar fakta, för att så är det. Att i samhället så är det någon man eller liknande som, ja, man kan säga gnälla då om man vill göra det. Eller såhär, säga att man mår dåligt och liksom känslor hit och känslor dit och så vidare. Det ses på av samhället i stort då, alltså på gruppnivå, som någonting som inte är speciellt återvärt.
Ja, och det är väl kanske speciellt i, om man säger, i högstadiet och gymnasiet, när egentligen ingen har haft så några större motgångar.
Nej, precis.
Nu när vi sitter här och är 25 och kontra 27 liksom, har haft några stora motgångar i livet, och fattar man att okej, de som hade det lite tufft på högstadiet och gymnasiet när livet var jättelätt för oss andra. Oh. Att det är liksom, det är inte lätt. Alltså,
nej, livet är fan inte lätt.
Nej, och det är liksom det är nu man kan sitta här och reflektera tillbaka att okej, men han eller hon mådde dåligt på riktigt.
Mm.
Medan livet var guld och gröna skogen, man själv skulle bli hockeyproffs och gick till träningarna hela tiden.
Men det är intressant det du säger där, tycker jag, för jag tror vi har haft det lite för lätt i vår ungdom, som du säger.
Jag tror, ja, det tror jag med.
Ja. Och nu kommer det tillbaka som ett slagskott i ansiktet.
Ja.
Men man får helt enkelt hitta verktyg. Och det här var som sagt bara ett förslag på vad jag tänker. Jag kan ju mycket väl ha fel, och det har jag säkert också. Men jag kan ju bara säga utifrån mitt perspektiv, så att säga. Har du några tips, ja, vad man kan göra?
Nej, alltså när jag var riktigt nere i Skåne så gick jag gick till en professionell psykolog liksom. Just för att jag var ganska ung, 20, och ville väl inte riktigt prata med någon av mina närmsta kompisar om just vad som hade hänt och lite så här. Då tyckte jag det var fruktansvärt skönt att gå till en psykolog som hade tystnadsplikt och bara prata av mig, och fick lite övningar som jag än idag använder. Och jag personligen övertänker ju ganska mycket. Så jag fick ju tips att, ja, men skriv ner allting på ett papper som oroar dig eller som stör dig i tankarna. Och så börjar du med punkt ett liksom och tänker, ja, men kan jag göra något åt det? Nej, då stryker du den. Och så går du vidare så på pappret då, och sen det du kan göra någonting åt, det gör du någonting åt. Då fick jag ändå ett perspektiv på att okej, men det här kan ju inte påverka, då är det inte så jättestor mening att fundera över det. Och det har hjälpt mig otroligt mycket i mina tankar och mitt sätt att vara.
Ja, det är som sagt...
Men sen, det behöver inte betyda att det funkar för någon annan.
Nej, men man, det, också
men här, det funkar för mig.
Man får ju testa sig fram, antar jag, liksom.
Ja.
Det viktigaste är att man gör någonting, känner jag.
Ja, sen nu på senare då har jag väl börjat prata med nära kompisar och så vidare. Och ja, jag vet inte, det blir lite enklare med åren, har jag uppfattat som.
Ja, men ju äldre man blir också kan man ju flika in här att då inser man ju att saker och ting... Mycket som händer spelar ingen roll liksom. Eller så här, livet går vidare, ja, solen går upp i morgonen då. Det är ytterst få saker som faktiskt är definitiva liksom.
Och man ska liksom inte glömma det heller, att liksom folk bryr sig inte så jävla mycket egentligen.
Nej, det är också en sån sak. Alltså, så mycket som man går runt och tänker i sitt eget huvud, det är inga andra som tänker samma saker.
Nej, alltså man går runt och tänker att folk har liksom varit på ett visst sätt mot en dag, men de har ju också haft en dålig dag. Alltså det är inget... Saker är sällan personligt som man tror.
Nej.
Och det är ganska viktigt att få in i sitt huvud.
Mm. Ja, det var lite tankar från mig och dig den här veckan. Jag vet inte, är det något mer som vi ska flika in med?
Nej, jag tror bara att det är liksom, alltså innan man har haft en motgång, alltså ett relationsuppbrott eller en förlorat någon som man står väldigt nära, alltså sådana grejer, så det är svårt att sätta sig in i personer som mår dåligt.
Mm.
Men det är ganska viktigt ändå att försöka göra det.
Mm. Där vet jag att jag brister ganska mycket. Sätta mig in i andra situation. Men,
ja, men det är ju jättesvårt. För
man
det,
lever och man lär inte.
Det är väldigt många alltså, som har ett smile utåt. Men sen när de kommer hem så är det inte riktigt så fallet.
Nej.
Och det är helt omöjligt.
Och det är svårt att upptäcka för nära och vänner och andra, ja, och sånt också.
Det finns ju en ganska bra video på ett sånt exempel på Norwich som la ut att det var ju en kille, han var jätteglad, och det är liksom två som har säsongskort på läktaren då. Så de kommer ju till varje match, och så är det en kille som sitter jättetyst varje gång och en kille som är jätteglad och frågar liksom vad tror vi idag och hur mår du och typ så här. Och sen så en dag så kommer ju inte han till matchen.
Den tyste?
Nej, han som...
Den glade?
Ja, precis. Och då slog ju han den tyste lite att okej, han mådde inte bra. Även fast det ser ut så utåt.
Ja, det var ju det. Att de typiska kännetecknena är inte riktigt samma sak för män som för...
Precis. Så det är viktigt, fråga hur folk mår och... Våga vara ärlig.
Och lyssna när man frågar också. Inte bara fråga om man mår sen.
Exakt. Ja. Otroligt viktigt. Aktivt lyssnande.
Ja, det var lite dystert. Ska vi gå vidare då kanske?
Ja, det kan vi göra.
Den här veckan då så ska vi prata lite finanser. Tror det eller ej. Och det är väl viktigt att understryka att det här är inga finansiella råd eller tips. Nej. På någonting. Utan det här då vi ska prata om våra favoritinnehav på börsen. Alltså våra favoritbolag liksom som vi äger då.
Mm.
Eftersom att vi äger aktier i företagen. Ja, det är väl bara att hoppa rätt in. Jag kan börja om du vill.
Ja, det kan du göra.
Mitt fjärde bolag är Bravida. En svensk svensk företag inom byggbranschen som jag tycker... alltså, många har ju synpunkter. Eller, ja, synpunkter på svenska bolag. Men alltså synpunkter överlag. Att svenska bolag är ganska usla och så vidare. Jag tycker om... att handla med svenska bolag för att det känns lite närmare än andra håll i världen. Sen så kan man säkert göra mer pengar på andra håll, men ett företag som Bravida då, som bland annat underhåller och bygger och saker och ting, de har ju funnits med länge. Alltså Bravida känner man igen, man ser loggan och så vidare.
Ja.
En viss eller på så här stabil utdelare och så vidare.
Ja.
Som inte är överdrivet dyr. Den tror den ligger någonstans mellan 80 och 100 och skvalpar där någonting typ.
Ja.
Så nej, men jag tycker man ska främja svenska bolag. Så Bravida. Och jag har alltid varit lite svag just för byggbranschen och fastigheter generellt. Så de har väl en liten fördel där också.
Mm. En framtida snickare.
Ja, jag önskar det kanske.
Ja, jag har med gått på ett ganska safe investmentsbolag. Investor B, MI4.
De ligger svenska, alltid... Svenska folkhemsaktien kan man säga, för den är nog den mest ägda av alla.
Ja, jag tror det är någonting sånt. Det ligger ju stabilt varje år.
Wallenbergarnas.
Ja, han är ju ordförande. Jakob Wallenberg. Ja, stabil bara, säker.
Den brukar ju säga, alltså stjärninvesterare brukar ju säga så när de får en fråga liksom, om du bara får investera en aktie hela ditt liv, så, framöver, så är du ju Investor.
Ja, ja. Har väl inte jättestort innehav i den, men den ligger väl runt 250 någonting.
Jag har i mitt pensionsspar, så har jag i stort sett bara investmentbolag med några undantag. Så de kommer ligga där, ja, och skvalpa runt.
Det är ju säkrast, och då är det ju, för de som inte förstår investmentbolag, det är ju att det är ju för procenten är fördelat över olika bolag.
Ja.
Så till skillnad från ett vanlig, en vanlig aktie, så
är det flera stycken.
Så är det bara en liksom. Här är det ju flera.
Det är som en fond fast med lägre avgift, kan man säga.
Ja, exakt.
Mitt tredje bolag då ska vi utomlands faktiskt. Vi ska till USA, och det är ett, en nischbank som man säger, som heter SoFi. S-O-F-I. Och anledningen till att jag ens fick nys om de här är för att när St. Louis Rams, det amerikanska fotbollslaget, flyttade till Los Angeles, så var de tvungna att bygga en ny arena och så vidare. Och det gjorde de, en multimiljard arena liksom, som de och Los Angeles Chargers, de delar på den arenan. Och då heter arenan SoFi Stadium då. Så den här banken köpte rättigheterna till den. Och så gick jag in och tittade, läste lite rapporter och lite om bolaget och så. Och just nischbankerna då tillbaka var man ganska rädd för, i och med att räntefluktuationer och annat som kunde störa bankerna överlag, men framförallt nischbankerna då.
Mm.
Men det här har varit ett lite av en framgångssaga, och den är fortfarande inte skyhögt värderad, så här är någonting som jag kommer skjuta till mer pengar i framöver också.
Mm.
Grundidén är ju liksom att hjälpa amerikaner att förverkliga sina drömmar, tror jag de skriver, eller någonting liksom. De hjälper till med, ja, dels lån och så vidare, men affärslösningar, och även att lösa skulder på olika sätt och så. Så det är ju, ja, en bank helt enkelt, kan man säga. Den enda banken som jag äger.
Bank.
SoFi. Ja. SoFi Technologies tror jag till och med.
Min trea är Axfood.
Okay.
Jag visste inte så mycket om denna faktiskt när jag köpte den. Jag lyssnade lite, ganska mycket poddar och så. Och de ligger på en 3% direktavkastning, och det är ganska mycket.
Mm.
Och sen så blev jag rekommenderad till att handla i den här lite. Jag har inte handlat jättemycket, men den är
ganska
väldigt
dyr, eller vatt i alla fall.
Ja, den ligger typ runt mellan 280 och 300.
Mm.
Nu då.
Mm.
Och den, de köpte ju upp, om det var någonting, kan det vara typ Netto?
Ja, men det är ju en kedja.
Ja,
de,
det är
ju
livsmedelsindustrin.
Ja.
Konsument var och tjänster, tror jag det heter, någonting sånt. Så där, den har gått helt okej för mig, det är liksom inget, och den går inte minus.
Det är det viktigaste, ja, att man inte förlorar massa pengar.
Det lyser blått på den i alla fall.
Ja, det är kul för att ha lite sådana innehav. Det min nummer två är ju den som jag egentligen kan tacka för att vi sitter här idag. Det är kanske lite väl överdrivet, men det här huset har väl betalat i alla fall hälften av kontantinsatsen i alla fall. Det är Evolution Gaming, är det.
Mm.
Och jag gick in relativt hårt på den tidigt, när den var nere på, ja, men någonstans mellan 100 och 300 liksom. Och nu står den ju över 1000. Jag har varit uppe på 1200 eller sånt liksom. Så där hade jag ju tur med en investering då, som jag gick in med på tips då från en kompis. Det har gått åt andra hållet med flera andra tips från kompisar. Så nu här efter så har jag sagt att nu gör jag min egen efterforskning. Ja. Nu gissar jag inte på den andra. Men där hade jag ju tur då.
Ja.
Så den har verkligen skjutit i höjden. Den har blivit lite av guldägget på den svenska börsen, kan man säga.
Mm.
Och de gör ju då kasino och spel. Och det fina med det här bolaget är ju att kasinospel och sådana grejer är ju fortfarande inte legaliserat i, alltså, alla världsdelar. Till början med absolut inte alla länder.
Mm.
Så ju mer det legaliseras, nu senast så var det ju Brasilien som skulle legalisera det, tror jag, och så vidare, så kommer ju den marknaden växa också. Så ja, det här,
precis,
är ju ett bolag som fortsatt står på tillväxt då, fastän att de har haft en sån raketresa liksom. Mm. Och det här har varit lite så här, ett bolag som många älskar och hatar liksom, för att det, de tycker väl inte att det är etiskt eller någonting att man gör kasinospel och tar folks pengar liksom, och sen så tjänar andra pengar på det och så, men ja, det får man göra en avvägning helt enkelt, ja. De tycker, och jag bryr mig inte det minsta kan jag säga. Så den är ju, anledningen till att den inte är nummer ett då, är ju för att den är väldigt högt värderad nu, den är dyr liksom. Den kostar, en aktie kostar ju typ någonstans mellan 1000 och 1200 tror jag, ja, sånt. Så den har dragit iväg lite i pris. Så ja, den blir lite som svenska Apple kan man säga. Den är väldigt högt värderad, eller ja, Alphabet eller något sånt. Ja.
Vi ska ta oss över pölen nu.
Okej.
Okay. Apple Inc. Då. Ja. Ja. Det var faktiskt den första aktien jag köpte. Och jag har kollat mycket videos angående Apple, och det är där mitt största innehav ligger. På grund av på grund av en anledning, det är att dels för att den har gått väldigt bra, och att jag tror att de kommer komma med elbilar.
Mm-hmm.
Kanske inte om ett år, men om 5-10 år.
Mm.
Och då kommer den skjuta i höjden. Jag har sett många prata om det. Elon Musk har ju pratat om det.
Mm-hmm.
Framförallt att Apple har ju anställt ett x antal stycken för att ta fram just en prototyp på bil. Mm. Jag vet, jag är dåligt insatt nu det senaste halvåret på grund av min halverade inkomst.
Ja, jag vet precis vad du menar.
Ja, men där, ja, den tror jag stenhårt på.
Ja,
det känns som att de som har iPhone nu med kommer aldrig att byta
till. Nej, precis. Grejen är så att Apple är ju ett sånt företag som de kommer finnas kvar liksom.
Ja.
Jag äger också Apple, ska jag tillägga, men det är inte lika stor favorit som för dig uppenbart. Min etta då, ska vi ta, är vi kvar i Sverige då, Evolution Gaming som jag sa, tvåan där är också ett svenskt bolag. Men om man tänker på Sverige, om man tänker genom tiden, tidigare tillbaks, vilka råvaror som Sverige då har varit ledande inom att exportera framförallt, så tänker man ju på skog och trä och så vidare. Och då är mitt favoritbolag är SCA, Svensk Cellulosa. Mm. De har ju egentligen fyra olika, numera har de ju fyra olika verksamheter att stå på. Men bland annat då skog, de äger ju enorma mängder skog. Och de producerar ju flis och liknande. Om man tittar på sådana här, om man är i gympasalar och sånt liksom, de här som man tar papper ur liksom på toaletten, där står det ju ofta SCA på själva behållarna liksom, så de finns lite överallt. Och som sagt, skog är ju en tillgång som Sverige har enormt mycket av, och de äger mängder av skog. Och en bra sak som var upplyftande att höra nu när det var så höga elpriser för ett tag sedan, de producerar ju sin egen el, för att de skickar ju, alltså de säljer ju sånt här, jag vet inte vad det är, något träflis eller liknande som man liksom eldar med. Så de sätter ju undan lite sånt till sig själva, så de har ju ganska, de kan ju hålla ner elkostnader
på. Ja, exakt.
Och där är liksom, det är också en stabil aktie, dela ut lite grann, och så den är också ganska, den är väldigt billig, jag tror den ligger på någonstans mellan 120 och 150 något sånt där. Så där kan man liksom öka på sitt innehav hela tiden, känns som.
Ja, det kostar ju inte mycket.
Nej,
alltså, så.
Och som sagt, när jag tänker på Sverige och inom tiden, så tänker jag ju på skog och trä och sånt liksom. Så det är faktiskt min favoritaktie, Svensk Cellulosa. SCA.
Min är också andra sidan pölen faktiskt. Fast svenskt. Spotify.
Jaha.
För er som inte har sett dokumentären om Spotify, rekommenderar jag att göra. Det är en sjuk uppfinning, ska tilläggas. Nej, men jag berättade lite om det innan vi började spela in här, att de har ju utvecklats väldigt mycket, alltså med poddar och hela den här biten, och det ska ju även komma musikvideos på Spotify, så man slipper lägga upp på YouTube. Vad jag har läst om det då. Sen när det sätts i bruk, det blir lite oklart. Men den har gått helt sjukt på senaste åren. Och där kommer jag kommer öka mitt innehav i Spotify.
De är ganska dyra, eller?
Nu ligger det ju på, jag tror det är runt $250.
Ja,
så det,
men det är ju ungefär som
Apple då, väl? 2,7 svenska, beroende lite på kursen då.
Mm.
Nej, där kommer jag öka mitt innehav. Det känns ju som att det är en app som aldrig kommer dö heller.
Nej, den används ju vardagligt av miljarders människor. Ja, så det, ja,
det finns ju hur många länder som helst.
Ja. Så det, som sagt, ingen ekonomisk rådgivning det här. Utan nej, det är bara vad vi själva har funderat på. Vi har ju ingen som helst.
Ja, ni behöver inte lasta 100k på någonting det här vi har sagt nu. Liksom. Då står ju inte vi för det.
Nej. Vi är ju som sagt hobbyinvesterare.
Ja, vi tycker det är lite roligt ibland. Ungefär.
Man blir inte rik snabbt, man blir förmögen på lång sikt.
Precis, mycket bra sagt.
Tack. Något mer?
Nej.
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 Då säger vi så.
Ja.
Hej.
Hej.